Välkommen till Kjellander och Björk med mig, Mats Björk, och med min poddkompis Andreas Kjellander. Det här är en podcast där vi har samtal med Nordens ledare, tänkare och kreatörer om framtiden. Och ni lyssnar nu på en rerun, ett tidigare avsnitt vi vill lyfta fram för att vi tror att det kan vara värdefullt att lyssna på just nu om ni inte tidigare har hört det. Annie Lööf avgår som partiledare efter 11 år. Och vi är helt opolitiska på den här podden och har träffat massor med politiker. Men vi tycker att Annie representerar framtid extra mycket på grund av hur intuitiv det digitala är för henne. Och det är det vi pratar om i den här rerunnen. Vi pratar om hur hennes karriär startade, hur politik och digital sitter ihop och vad hennes tankar är kring det digitala och hur hon tänker om framtiden. Hur tycker du själv att det digitala och det politiska sitter ihop? Har du reflekterat över de senaste årens valkampanjer och hur de använder digitala verktyg och plattformar? Tycker du att ditt parti använder verktygen på ett etiskt schysst sätt eller inte? Vi blir inte så ofta nervösa när vi träffar kändisar längre. Men det här samtalet är ett tag sedan och jag vill minnas att vi faktiskt var lite pirriga när vi träffade Annie. Och jag vet inte, det kanske märks i samtalet. Nåja, på förekommen anledning att nu Annie pensionerar sig så ger vi er en intersektion mellan digital och politik och Annie Lööf.
Vi är väldigt uppmärksamma att jag blev yngst i riksdagen och den stora nyheten var att jag kryssade min genom att jag hade en blogg. Mm. Ni förstår hur länge sedan det här var.
Varmt välkommen till Kjellander och Björk, Annie Lööf.
Ja, men tack så mycket.
Kul att ha det här.
Jätteroligt att vara här tycker jag.
Ja. Du kommer precis från scenen där du pratat med Katarina Berg som är då Spotifys globala HR-chef och Jonas Gustafsson som då är vd på OF. Och ni har pratat om hur vi ska attrahera global talang till Sverige.
Ja men precis, det blev ett väldigt bra samtal för att vi konstaterar ju att Sverige är ju fantastiskt på många sätt. Alltså vi har ju många konkurrensfördelar, vi har många innovativa, kreativa människor i det här landet men ingenting är ju så bra så att det också kan bli bättre. Mm. Och både Spotify och OF redogjorde för hur de arbetar med att attrahera talanger men också vilka problem de stöter på vägen. Både vad gäller beskattning, alltså beskattningen vad gäller bygga bolag och anställa medarbetare men också handläggning och regelverk kring arbetskraftsinvandring. Att det kan ta allt för många år och det är ju helt förödande för ett land som Sverige för då väljer ju den medarbetaren eller talangen ett annat land.
Vi är ju på techarenan Annie. Mm. Hur sitter teknik och politik ihop ser du?
På väldigt många olika sätt. Mm. Det är ju teknik mångt och mycket som har byggt Sverige starkt.
Absolut.
Och teknik har ju genom alla tider utvecklats och sporrat oss. Alltså för många, många år sedan så var det ångmaskin och sedan så blev det andra innovationer som har lagt grunden för jobb och tillväxt. Jag ser ju teknik som en möjliggörare för fortsatt tillväxt. Och ta till exempel skolsystemet, förskolan. Jag var på en teknikförskola för många år sedan som jag ofta brukar lyfta upp för jag blev så otroligt inspirerad när man såg de här 2-3-åringarna gå ut och titta på hur en bro var byggd och sen bygga den med Lego för att få upp ett intresse. När min dotter, hon är snart 4 på förskolan, programmerar sin lilla bibot, alltså en birobot så att säga, för att på ett väldigt enkelt sätt genom iPaden få upp ett intresse kring programmering så ser jag ju att det vi kan göra från politikens sida handlar ju snarare om att lösgöra och släppa loss än att, och inte hämma.
Jag menar, att släppa loss lite potentialen där.
Ja, men släppa loss potentialen och hitta ett regelverk inom skolan till exempel som möjliggör för lärare och pedagoger att jobba just med det kreativa, med teknik på ett enkelt sätt in i undervisningen för att skapa ett intresse. Tittar man på teknik som vuxen när man är företagare eller startupper eller entreprenör så handlar det ju också om att politiken inte ska hämma kreativitet utan lyfta. Jag sa inne från scenen att entreprenörer behöver inte straffbeskattning utan man behöver uppskattning. Mm. Och på det sättet få till stånd ett, ja, men en teknikutveckling.
Det där är ett jättefint exempel att du lyfter upp förskolan och ett problem som vi har inifrån techbranschen det är att vi har en tendens att bli lite homogena ibland. Mm. Det är jag tillräknat många farbröder som liksom, som härjar i tech. Så tror du att om man stimulerar med aktiviteter tidigt så att man liksom inte genusifierar det för mycket utan att alla kan få kontakt med teknik, tror du att det kan bli någonting av det, Annie?
Ja, men det var en väldigt ledande fråga.
Ja,
men
det kändes som att jag ville ha ett visst
men
svar.
Men jag håller helt med. Och det här med jämställdhet i teknikbranschen är ju inte unikt för Sverige utan det är ju samma utmaning över hela världen. Och det har ju varit många och långa reportage om hur det ser ut i Silicon Valley till exempel med allt för få kvinnor som engagerar sig och som är entreprenörer inom techbranschen. Jag tror precis som du säger att vi behöver se till att välkomna och öppna upp så att man får ta del av det. Mm. Spotify nämnde att deras t-shirt som de har till barn, att jag vill inte bli prinsessa, jag vill bli programmerare på Spotify.
Mm. Right.
Ja, men lite det här, vi behöver fler förebilder.
Mm. Ja, verkligen.
Vi behöver, det finns ju väldigt många stjärnor på den svenska techhimlen som är kvinnor. De är ju otroligt viktiga för andra kvinnor att ta för sig och våga gå före. Mm. Min absolut bästa kompis är civilingenjör och arbetar just med teknik. Hon är ju och är chef och ledare. Hon är ju jätteviktig i att vara förebild för andra på det stora företaget att våga kliva fram och att faktiskt visa att det går.
Mm. En fundering och någonting som jag ofta tycker mig märka, det är de förväntningar då som vi ser. Vi läser om det i media från kanske techbolagen, förväntningarna man har på politikerna, politiken. Om man vänder på det här, för nu är vi ändå på en arena och ni är ju här och samtänker och liksom pratar med liksom bolagen. Vilka förväntningar har du på techbolagen?
Men jag har stora förväntningar. Jag har stora förväntningar på att man ska nyttja tillfället och ta möjligheterna. Att man ska våga stretcha sin bekvämlighetszon. Och att man ska våga göra investeringar. Men det är ju lätt som politiker att sitta och säga det. För det är ju deras pengar som man pratar om. Så att jag tycker att det ska vara ett genuint förtroende och samarbete mellan politiken och företagen. Vi behöver jobba på tilliten. Jag tycker det är bra att företagen ställer krav på oss politiker. Jag har ju i många år drivit på i de här frågorna utan att det har genomförts. Så jag fick den frågan på scenen. Varför händer inget?
All right.
Och jag sa det, men för att det ska göra skillnad så måste ju fler partier ett driva på för förändrade beskattning kring personaloptioner, för lägre skatt och liknande. Och vi behöver skapa majoriteter. Så att det jag förväntar mig också är att näringslivet är aktiva i den politiska debatten. Mm. Att hjälpa oss som är politiker som är företagsvänliga att vi faktiskt blir fler så att vi faktiskt kan genomföra det som vi alla vill.
Mm. Vi har också sett politiker som har gått från, liksom, från den världen till att faktiskt liksom, vi hade Bodil Sedén bland annat på Uber där man, liksom, det här, man kan ju skapa förändring på det sättet också.
Ja, jag tycker det är viktigt att det finns dörrar mellan näringslivet och politiken. Dels så sitter ju vi från politiken på en kunskap i hur vi förändrar, hur processen ser ut i den politiska processen som kan skapa en förståelse hos näringslivet i vilka vägar man ska ta för att det ska bli så effektivt som möjligt. Men dessutom den andra vägen, om man går från näringslivet in i politiken så sitter man ju på en enorm erfarenhet av vad som behöver göras. Mm. Och det är ju den här kostkopplingen som är
spännande,
jätteviktig.
Där funderar jag. Förändrad mediebild, snabb förändring i svenska samhället eller globalt. hur ändras förutsättningarna för att vara politiker? Hur är man liksom politiker 2019?
Och det är en jättestor skillnad om man jämför med 2006 när jag kom in i riksdagen för första gången. Mm-hmm. Jag var ju då 2006 en av 6 personer i landet att kryssa mig in. Så att det blev ju väldigt uppmärksammat. Jag blev yngst i riksdagen och den stora nyheten var att jag kryssade mig in genom att jag hade en blogg. Mm. Ni förstår ju hur länge sedan det här var. Det var ju väldigt ovanligt då att liksom skriva på nätet. Det känns ju som att det var mycket längre sedan än vad det faktiskt är. Det är ju bara 13 år sedan. Och jag minns hur jag 2008 skapade mitt konto. Jag var första riksdagsledamoten i Sverige på Twitter till exempel. Och sådär. Och hur det nu är en helt integrerad verklighet i att vara just teknikvänlig. Då menar jag liksom de här digitala verktygen som finns. Det gör ju att vi har en möjlighet som politiker att nå väldigt, väldigt många och kunna föra ut vårt budskap direkt utan så att säga media som mellanväg. Men det är ju också en sårbarhet i detta för påverkansoperationer, för hat och hot och liknande. Så att det är en helt annan verklighet skulle jag vilja säga som politiker idag än vad det var kanske för 13 år sedan men också givetvis för 30 år sedan. Och var sak har ju sin tid. Jag gillar ju att ta mig an de här nya, moderna, digitala, självklara verktygen för det är ett sätt för mig att, det är ett arbetsredskap för mig helt enkelt.
Det har ju också öppnat upp för mer dialog. Mm. Och med dialog så finns det både snälla och elaka röster. Ibland stort fokus på elaka röster. Klarar man av, hur gör man liksom för att behålla empatin om det blåser liksom hårt, om det blir lite elakt sådär? Hur gör du då?
Ja, alltså hemma har jag en t-shirt där det står Empathy is the new black.
All right.
Det är lite fint tycker jag. Det är faktiskt Peppy Pärl som är teknikbolag som har detta. De jobbar ju med empati och lockar fram det hos barn. Med läromedel. Mm. Jag fick den t-shirten för några veckor sedan. Nej, men för att svara på din fråga, man måste orka. Jag har bestämt mig för att inte ge upp. Jag blir utsatt oerhört mycket. Kritik och sånt ska man ju ta. Det är ju en del av mig. Det gillar ju jag, debatter. Men det här oresonliga hatet och nidbilder och liknande. Jag ser ju inte allt, men det jag ser är ju förfärligt. Mm. Men jag har lärt mig att leva med det för att jag tycker att mitt politiska uppdrag och min passion och min drivkraft är så mycket viktigare än att låta mig nedslås av de negativa och hatiska kommentarerna. Mm.
Mm. Vi har ju en fråga som vi ställer till alla våra gäster på podden. Mm. Nu är vi uppe i kanske 60 personer någonting. Mm. Men vi har aldrig ställt den till en partiledare.
Oj, det här blir spännande.
Ingen press.
Annie, hur stor är digitaliseringen?
Och vilken filosofisk fråga.
Det är en filosofisk podd.
Ja, jag förstår det. Men digitaliseringen, den är inte tillräckligt stor.
Bra svar där.
Det är ett unikt svar. Checkbox på den. Ja. Stort tack, Annie, för att du tog dig tid att vara med i podden.
Ja, men tack för att jag fick vara med.
Ha en bra dag.
Mm, detsamma.
Hej.
Hej.
Jättebra.
Ja, stort tack för att ni har lyssnat på vår rerun av samtalet med Annie Lööf. Vad tänker du? Skapade någon ny tanke? Hade du hört avsnittet innan? Vad har du för tankar och känslor generellt kring politik och digital politik och framtid? Har du hört något tidigare avsnitt som vi borde bjussa på nu när vi faktiskt har fått en lite bredare och större publik som lyssnar på oss? Är du en av dem som har lyssnat länge så ge oss gärna en hint om vilka avsnitt vi borde göra så kallade reruns på. Ge oss då en hint i de vanliga kanalerna. Våra mejladresser står på webbplatsen www.kilanderobjork.se eller via Instagram när vi hänger lite grann eller via LinkedIn om du hänger med oss där. Stort tack för att du lyssnar och för att du engagerar dig i våra samtal om framtiden. Hoppas att du har en magisk dag. Nu kör vi. Hej!